Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej och välkomna till del 2 om sällskapsspel. Tiden går snabbt när man har kul brukar man ju säga. Och så var det när jag fick möjlighet att träffa Orvar Sävström för några veckor sedan. Så håll till godo, vi pratar mer om tärningar, spelplaner, kort och spelmekanismer nu i podden som heter Allt vill att veta. Och jag heter som vanligt Fritte Fritsson.
Sällskapsspel innefattar kortspel, tärningsspel, brädspel, frågespel, rollspel och flera andra speltyper. Hasardspel däremot är spel där pengar är inblandade och då inte monopolpengar. Den som ska berätta för oss om det här är precis som i del 1 journalisten och spelfantasten Orvar Sävström. Vi kommer in i handlingen när Fritte och Orvar pratar om spel från förr som håller i längden. Varsågoda! Allt du vill att veta om sällskapsspel, del 2, med Orvar Sävström.
Hej och välkommen igen Orvar Sävström till del 2 om sällskapsspel.
Tack så hemskt mycket.
Vi kastar oss direkt in i mina frågor här tycker jag. Du Orvar, har du själv några favoriter från förr, alltså några spel som du tycker har hög spelbarhet även idag?
Ja, det tycker jag. Och det kan väl i viss mån ha att göra med, bara, jag gillar ju grejer som är lite annorlunda. Inte minst när det gäller sällskapsspel, eftersom det är väldigt, väldigt många som liknar varandra och de lite äldre. Jag tycker ett skitballspel som kom på 80-talet var ett sällskapsspel som heter Black Box. Och det är ett spel som idag är lite hopplöst, för det är ett spel som så uppenbart borde vara elektroniskt. Det är en himla massa små plastpluppar och grejer, så det är inte så praktiskt. Men det är en väldigt cool design på ett spel. Det är helt gjort i plast. Spelplanen är gjord av plast och du har kulor och små markers av plast. Men idén är, det är som ett lite mer levande sänka skepp kan man säga. Så du bestämmer var, du bestämmer en punkt på spelplanen och den markerar du ner på ett hemligt kort som du inte visar sen. Och sen ska jag försöka gissa var ligger den här. Det är flera olika punkter. Och det gör jag genom att skicka in teoretiska, ja vad ska vi kalla det för, laserstrålar. Eller bara så här som på ett schackbräde. Här går det in. Här skickar jag in en sensor eller vad vi ska säga. Och sen så beroende då på hur den träffar saker. Den kan studsa, den kan liksom träffa hörnet på något. Då kommer den ut på sidan. Så jag ska försöka lista ut var ligger alla saker. Och det är ett coolt och annorlunda spel som i princip helt bortglömt idag om man inte råkade få det i den julen.
Ja, men jag minns det från leksakskatalogen. Mm. Men det, är det någonting man kan få tag på?
Ja, det kan man nog. Det är nog ett sånt där spel man kan hitta på en loppis ibland. Ah. Problemet är väl att det säkert fattas massa delar, för det var mycket små komponenter. Och det är ju ett återkommande problem med andrahandsmarknaden, inte minst loppisar och myrorna och Stadsmissionen. De går in och tittar på Tradera och så ser de, oh, här har vi ett gammalt sjörövarön. Vi tar 200 spänn för det, och så tittar man och så är alla tennfigurerna borta. Herregud, det är ju värt 25 spänn liksom. Men det är verkligen sådär. Men det är ett spel. Ett annat skitkonstigt spel som jag ändå tycker så här. Det kom ju en del sån här skumma. Det fanns en period då det släpptes flera så här spå. Du hade spålek till exempel. Det är ju liksom en tid runt Saida och sånt här. Och då släppte man ett påkostat spel på Halga som hette Osirisbrädet, som har egyptiskt tema med någon sorts spåkort och andra såna här grejer. Jag har det. Och det är väldigt speciellt och väldigt udda. Och underhållningsvärdet är det väl ganska tveksamt. Men det är kul med lite så här skumma udda spel. Sen gillar jag H-tunaleken. H-tunaleken har en allvarlig designmiss i sig som inte är designers fel, utan att Alga tyckte det var, alltså det är ju designat utifrån den tidens mer vuxna strategispel. Om man är lite mer spelintresserad så har man ju sett såna här amerikanska 70-80-talsspel med hexagonkartor och massor med små pappersplottar och liksom landstigning i Normandie liksom. Mm. Det här handlar ju om svenska kungar och sånt och maktkampen i Sverige. Men helt plötsligt så tyckte man att nej, men det är konstigt med de här flerkantiga rutorna. Så vi gör vanligt rutnät istället. Och det pajade rätt mycket av spelupplägget. Så att man borde ha en H-tunaleken 2.0 kan jag tycka. Men det är ändå det är ball, för det är ett Alga som är det stora spelföretaget släpper ett någorlunda seriöst strategispel som är rotat i Sverige och som har så här, svenska alltså med kungavapen och såna här i Korea. Alltså det är
väl-researchat.
Ja, och det är ett ambitiöst och coolt att det gjordes då. Jag minns när det här lanserades. Jag minns den katalogen från Alga. Och det var ett foto på någon stackars utklädd så här, gubbe med skägg som sitter i en fånghåla. Liksom, man känner så här. Men det tycker jag är roligt att lyfta fram det. Och sen förstås, vilket vi väl kommer att landa i, så är det ju klart att för min generation så är ju Drakborgen väldigt speciellt. Mm. Därför att Drakborgen är ju där det traditionellt klassiskt svenska Alga möter den nya vågen av spel. Som ju var det som jag och mina kompisar har på mig, nämligen då, ja, Drakar och Demoner och sånt där.
Då går vi in på Drakborgen tycker jag. Det är ju då alltså 80-tal och Dan Glimne är speldesigner på Alga.
Han är ju då både speldesigner och inköpare och annat sånt. Han är ju liksom the man, verkligen. Och redan från början kände han ju att han ville ju skapa ett spel som skulle bli en ny klassiker utifrån det vi har pratat nu. Så han höll på och pilla med ett spel och han hade ju koll på, även om han inte var liksom rollspelare, men han visste ju att det hände grejer ute i världen och att det liksom fanns en massa nya spel och sådär. Och du har ju också en våg där någonstans, slutet på 70- och början av 80-talet, där det kommer populärkulturella grejer. Du har en tecknad Sagan om ringen film 78, Conan kommer 1982, filmen. Så det är flera olika sådana där saker som kommer. Men då är det också en kille som heter Jacob Bonds som skickar in ett förslag på ett spel. Och de här två kombineras, de börjar jobba ihop. Och det blir i slutändan Drakborgen. Och Drakborgen är ju ett spel, det är det dyraste spel Alga någonsin har tagit fram. Det var en stor produktion och mycket det beror på att det är väldigt mycket artwork. Det här var ju en tid då omslaget, spelplanen och sen kanske några kort. Det var ju det man gjorde i vanliga fall. Men Drakborgen hade ju massor med art. Och då använde man Anders Jeppsson som var the go-to guy. Det var han som ritade under den perioden i princip allt som Alga gjorde. Och då fick han en chans att rita drakar, och orcher och monster och troll och sådär. Och så gjorde man ett stort och ambitiöst spel med massor med kort och en jättestor spelplan. Och så släpptes det här spelet och blev en stor hit. Och det kom så himla rätt i tiden. Alltså, Drakar och Demoner har precis fått sitt stora genomslag. Det passar så bra i leksakskatalogen också på något sätt. För att det synkar så bra med alla grejer. Och det här var ändå lite lättare. Jag ska inte säga att det var ju lättare att förstå för oss också. Men framförallt för morsan och farsan. Det här är ändå ett spel med en spelplan. Det var ju den eviga frågan med rollspelen. Mm. Är det inte ens en spelplan med liksom? Mm. Så det här blev en jättehit. Det trycktes i flera omgångar. Det kom en expansion som heter Drakborgen 2. Och Drakborgen är i alla fall, så vitt jag vet, det första svenskutvecklade, i alla fall det första stora sällskapsspelet som översätts och ges ut i andra länder. Så att redan på 80-talet så översätts det till engelska och ges ut av Games Workshop i England som Dungeon Quest och så vidare. Och sen började det leva ett eget liv. Så även om Drakborgen förde en tynande tillvaro i Sverige, det kom en ny utgåva som heter Drakborgen Legenden och lite sådär, så fortsatte Dungeon Quest att ges ut och vidareutvecklas i USA, eller i England och USA. Så att, eller ja, på olika ställen. Och det finns plagiat av Dungeon Quest utgivna typ i Italien och sånt här. Så det är ju ett spel som långt innan något som Terraforming Mars eller sådär hade en internationell marknad. Och det gör det ju spännande i sig.
Ja, men så bortsett från svensk dataspelsexport och de succéerna så är ändå Drakborgen det kanske den största exportsuccéen.
Ja, jag vet ju inte hur mycket den har sålt och jag vet inte hur mycket licenspengarna har inbringat. Mm. Men det är ju en föregångare på det sättet. Och det här är ju ett spel som det sålde bra, det blev poppis, men också var väldigt eftertraktat. Den gamla utgåvan och expansionen då, Drakborgen 2. Legenden hade ny artwork och därför tyckte många inte om den. Och det ändrade på en hel del regler och sådär. Men det gjorde ju att Drakborgen, det var ett spel som var svindyrt på andrahandsmarknaden. Och man kunde få ge både 1 000 och 2 000 kronor för ett Drakborgen på Tradera. Och det ledde ju till slut till att vi på Fandrake gjorde en utgåva av det. Och det hade vi inte tänkt att göra, men när vi arbetade med den här boken om Alga så researchade vi ju enormt mycket. Och i det arbetet så hittade vi ju nästan all originalart som jag Alga inte visste att de fanns. Och då helt plötsligt så kände vi ju att vänta, man skulle ju kunna göra många nyutgåvor av saker idag är ju framförallt om man jobbar med det här kassa, att man skannar av de gamla korten bara, men ser man ju direkt, det här är ju någon som har skannat en trycksak och sen tryckt igen, det ser apa ut. Men det här är ju frågan om, det här är ju stora artworks i liksom A3 handmålade. Så hitta mängder av sådana. Så att här går ju att skanna in professionellt. Och det här kan ju bli mycket snyggare än vad det var då. Och göra det med dagens kvalitet och så vidare. Att göra ett spel som liknar de här spelen. Eller som är av samma typ som de spelen man går och köper för dyra pengar idag. En stor låda med fina komponenter. Så där föddes ju idén. Och det var ju utifrån möjligheten att kunna göra det här. Så då började vi. Ja, dels förhandlade vi med Alga och vi förhandlade med spelskaparna och Anders Jeppsson. Men sen så gjorde vi en Kickstarter och det är ju några år sedan idag. Som blev enormt framgångsrik. Och precis som vi har pratat om här nu i snart en timme så det är klart att nostalgin var enormt viktig där. Mm. Det hade inte kunnat ha varit vilket spel som helst. För ett gammalt Tjuv och Polis får du för 50 spänn. Och det går att köpa en ny av den liksom. Utan det handlade ju om att det fanns ett suger efter det. Det fanns en nostalgi. Alla stjärnor stod rätt på något sätt.
Men var det, hur stor andel av dem som kickstartade var gamla 13-åringar från 80-talet?
Det var nog nästan alla. Och i många fall tror jag det var antingen att man hade haft det. Men i väldigt många fall var det nog, men min granne hade det. Eller jag minns att min storebrorsa hade det. Eller vad det nu var för någonting. Så att det blev en dundersuccé. Det blev den mest framgångsrika svenska svenskspråkiga kickstarten som hade varit. Och jag blev väldigt, väldigt nöjd med spelet. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Och det är väldigt roligt. Så man får blod och tand. Det är väldigt roligt att göra ett brädspel idag. För det är så fysiskt. Alltså man tillverkar och man designar kort. Och det är utstansade liksom kartonggrejer. Så det är väldigt häftigt.
Men var det som en faksimil, liksom bara en total liksom, återtryck? Eller gjorde ni någonting med spelet?
Nej, vi gjorde om ganska mycket. Men det var viktigt för oss också att man ska kunna spela det gamla Drakborgen. Alltså spelare som det var då. Så ja, dels designade vi om kort och sånt så att det skulle vara smidigare. Så att man lättare kunde avgöra vilka, det har med regelmässiga grejer och sådär att göra. Men så att grundfunktionen av spelet är i stort sett samma. Men uppstramat och framförallt förtydligat på ett annat sätt. Och sen la vi in en massa extra material som vi också markerade så att man skulle kunna sortera ut allt och säga att vill man spela klassiska gamla Drakborgen, då kan man göra det. Då tar man bort alla kort som har den här symbolen på sig eller vad det nu är för någonting. Men det känns roligt och det känns liksom som en sån där grej. Det känns roligt att det var just det spelet, att man liksom hittade möjligheten och hittade så många entusiastiska människor som ville backa att vi gjorde det.
Kul. Har ni några Drakborgar kvar då?
Vi har några. Alltså, det finns inga på lager kvar.
Nej.
Utan Jim och jag har en handfull var sparade för vår egen del. Men de är totalt slut. Ja. Och det kommer inte att komma några fler. För det som hände sen, och det behöver man ju inte gå in på i detalj sådär, men det som hände sen var att Alga, eller framförallt Algas ägare, helt plötsligt insåg hur populärt det här var och ville ge ut en budgetutgåva själva istället. Så den kom ju nu för några månader sedan och finns i butik och den är ju väldigt enkel i jämförelse. Och det är väl fine liksom. Men jag känner ju att om 10 år eller om 20 år, om någon pratar Drakborgen, då kommer ju folk att lyfta fram våran låda och säga att det här är den ultimata utgåvan. Det kommer aldrig komma en utgåva av Drakborgen som är så balligen, det tror jag inte.
Nej.
Och det är väl fine.
Ja. Men du Orvar, är det okej om vi backar bandet en gång till?
Mm.
Till klassisk tid. För det finns ju ett spel som det är svårt att komma runt, känner jag. Det är Sjörövarön. Ja. Och det är också sånt där spel som präglas av liksom otrolig mystik.
Ja, jag tycker Sjörövarön är ett fantastiskt fint spel. Och återigen så är det här ett spel som inte alls är 100% Alga, utan som har getts ut av flera olika bolag, Alga, Kärnan och till en början spelskaparna själva. Men det är ju mytiskt och en av de häftigare historierna tycker jag i vår bok också, liksom storyn bakom Sjörövarön. Och det är ju ett konstnärskollektiv, som jag tror jag kallade sig för Gustavia, som alltså de designade ett spel utifrån Karibien och gjorde ett eget spel. De göt egna tennfigurer och de gjorde en karta. Och den tidiga utgåvan av Sjörövarön, riktigt tidiga, kom ju i en avlång pappkartong där liksom kartan var hoprullad som en riktig karta på något sätt. Fantastiskt fint. Och den utgåvan som jag minns bäst, den tror jag kom tidigt 80-tal. Och det var just Algas version. Den har en jättefin tecknad bild med ett sjörövarskepp och sen är det en djungel och så ser man bara liksom silhuetter av sjörövare i förgrunden. Och jag håller med dig, det är ju nere på en väldigt, väldigt mycket mer detaljerad nivå än Afrikakartan i Försvunna diamanten. Det här är ju bara en liten, liten ö, så att här är man ju verkligen liksom på fotfolksnivå. Men det är ett fantastiskt fint spel och även om det är enkelt, det är ju en väldigt enkelt upplägg på det, så är det ett spel som väldigt, väldigt bra lyckas fånga en känsla av äventyr och spänning. Och det är ju verkligen ett spel man kan spela med sina barn.
Ja. Men det som jag tycker gör det här spelet så bra, det är dels då att den har en otrolig så här backstory. Liksom.
Ja.
Alltså det finns en intern berättelse i spelet.
Ja, visst. Captain Kidd.
Captain Kidd som han har grävt ner en skatt.
Ja.
Och sen handlar det om, och så kommer de här, hans pirater då, kommer till den här ön och ska försöka hitta skatten och så tävla mot varandra. Det är som en strid på liv och död. Och det finns olika delar av skattkartan.
Och och det är ju lite som Cluedo. Ja. Alltså att vi gömmer den del som inte, man ska lista ut vad det är som är som saknas här.
Just liksom, så att säga. Och så när man väl då har hittat skatten, då får man ju till och med en liten sån här fysisk skattkista som man hänger i alla fall i originalet.
Det är ju taktilt spel. Ja. Du har ju tennfigurer för gubbarna och sen har du skattkistan och du har de här kartbitarna och så vidare.
Och sen när man flyr från ön då på den här flotten, då finns det ju då chans för de andra då att
skjuta
sänka
dig med kanon.
Mörsaren liksom. Så det finns så många olika moment. Och sen så den här originalteckningen på spelplanen från då, vad är det, 40 eller 50-tal? Den är ju helt otrolig.
Alltså. Ja, den är så, så himla fin.
Också att den är en sån här hexagonruta.
Det var ju det vi pratade om innan, att det var ju betydligt lämpligare än att ha fyrkantiga rutor bara. Nej, det är ett jättefint spel och det finns en fantastisk då, historia om det här konstnärskollektivet och hur de skapade det här. Och det var till och med så pass att vi hittade en journalfilm, så här gammal SF-journalen, så här roliga nyhetsklipp som visades på bio innan filmerna, om den här lilla studion i Stockholm som har tagit fram ett eget spel och sådär. Och lyckades hitta det lilla klippet. Och, så det finns faktiskt upplägg på YouTube. Man kan hitta det om man letar lite grann.
Vi kan lägga in länk i
avsnittsbeskrivningen till det klippet, ja precis.
Men som jag har förstått så Sjörövarön, om man ska få tag på det idag, då får man ju gå till Tradera.
Ja, det får man göra. Och jag tycker nog i det fallet också att man vill nog gärna ha den utgåvan man växte upp med.
Ja, lite så. Men jag är ju lite nällad på den här gamla kartan från...
Ja, Jimmy har den. Jag har den inte.
Nej, men för att jag skulle nog kunna tänka mig att spela den här riktigt gamla. Ja. Alltså. Och just när det gäller Sjörövaren. Alltså.
Ja, och det förstår jag verkligen. Och det finns ju folk som har haft som galna projekt. Vi har med i boken bland annat någon som har byggt i papier-maché, som har byggt ön som tredimensionell spelplan och så vidare. Och så. Det finns ju alltid galningar. Vi har ett underbart gäng i samband med det här med att gjorde Drakborgen, som har, de har en icke-officiell, den stora icke-officiella Drakborgen-sidan på Facebook. Och de har bland annat gjort ett stort Drakborgen i Lego. Med liksom hela spelplanen och figurer och alla sådana grejer. Jättefint, jätteroligt. Och det är kul när folk bara går all in. Och det är väl en grej som hör till vår generation på något sätt. Att tittar jag på gamla bilder av mina föräldrar som är födda på 30-talet. När de är 18-19 så är de ju desperata att bli vuxna. Du vet, farsan börjar läsa poesi och lyssna på P2 och ha fluga och liksom, du vet, man röker. Och man gör allt för att verka vuxen. Medans vår generation... Här är man över 50 och samlar på Transformers.
Liksom. Det är ju ingen slump att både du och jag sitter i t-shirt. Vi sitter inte i någon stärkt linneskjorta och,
det är verkligen
och
så.
Gabardinbyxor.
Nej. Men, jag tror att det där är... Vi klöser oss fast vid barndom och ungdom på ett sätt som inte alltid är hälsosamt. Men samtidigt kan känna att det var en väldigt bra tid att växa upp i. Så att jag släpper ju inte frivilligt ifrån mig... min chocksamling eller som sagt ett gammalt Sjörövarön eller något.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tillbaka till spelvärlden då.
Ja.
Alltså, 1982 så kom ju Trivial Pursuit och slog ner som en bomb på spelmarknaden. Nu skulle du säga att det förändrar spelmarknaden?
Alltså, det blir en otrolig succé. Och det är ju, tror jag, ett typexempel på ett spel som väldigt snabbt kommer och blir, det blir en klassiker i princip redan när det släpps. Och det är också ett exempel på när du hade flera varianter där, var det där alla minns Trivial Pursuit, men du hade ett annat som till exempel som heter Kasta Gris. där helt plötsligt ett spel kommer out of nowhere, blir en superhit, och det går inte att få fram tillräckligt många. Du har parallellimport, folk som köper amerikanska utgåvor och bara står med pallar i butiker i Stockholm och säljer, för att det är så poppis och alla måste ha det. Och sen går liksom det svenska Trivial Pursuitet, i och med att det är ett frågesportspel, så var man ju tvungen att skriva om mycket. För att, jag menar, du kan inte ha 100 sportfrågor som handlar om amerikansk fotboll. Det funkar inte liksom. Och baseball. Du måste ha svenska frågor. Och så då skrevs ju, då gjordes ju en svensk utgåva som ju blev en supersuccé i sig. Men jag tror att TP var ett perfekt spel i helt rätt tid. För att samla generationer och att återigen kunna känna, lite grann som i Alphapet och annat, att här kan man i generationer sitta och spela. Alla kan vara med. Man är olika bra på olika saker. Det vet vi alla. Är man liksom spelnörden som gillar liksom drakar och alver och sådär, då hoppar man ju alltid över sportfrågorna, för sport får man helt ointresserad av. Så det är ju brun och rosa i de här, det är precis. Underhållning och litteratur.
Ja. Men problemet är att man måste ju ha en sportplupp.
Måste ha en plupp på alla, ja. Jag vet.
Men sen kom ju då, Alga hade ju en egen sån där masterquiz. Ja. Det var tänkt som en, inte en TP-dödare, men åtminstone en utmanare.
Det kom flera sådana, det kom geni och det kom... Det kom.
Och sen så i modern tid också Besserwisser, som jag tycker är... Men den spelmekanismen tycker jag är fantastisk.
Ja, Besserwisser och alltså, det banade ju väg för en hel genre av spel där en del är lyckade och en del är inte. Du har med en sån här som Santa Falst, eller du har en som...
Men jag tänker både på Rappakalja och Pictionary, som är något slags mer liksom socialt spel där man då
verkligen
agerar och gör grejer och interagerar på ett mycket mer intrikat sätt än man gjorde i bondespelet.
Rappakalja blev ju också en enorm hit. Och det här, där finns det en intressant parallell, och det är ju att det släpptes ju av Casper. Och Casper minns ju en del det spelföretaget. Det var sällskapsspelslabeln för äventyrsspel. Alltså de som gav ut Drakar och Demoner och annat. De började ge sig in i spelmarknaden. De ägde ju Tradition, som var den stora spelbutikskedjan. Och hade ju koll på bland annat då TP och hur fantastiskt mycket det sålde. Så de började ju göra mer regelrätta sällskapsspel. Däribland då ett som heter Rappakalja. Som blev en otrolig succé. Och det vet jag själv, alltså. Rappakalja drog in jättemycket mer pengar än vad Drakar och Demoner gjorde. Så att det är klart att det är alltid en avvägning. Vad vill man göra och vad kan man betala hyran med? Mm. Men just sådana här frågesportspel är intressanta, därför att de är ju också tidsbundna på ett sätt. Plockar du fram ett TP från 82 idag och spelar dem med barnen, så är det ju totalt hopplöst. Mm. De flesta frågor är ju om saker som ingen har en aning om idag.
Ola Ullsten.
Ja, det är precis. Det kan vara Ola Ullsten. Det kan vara forskning och framstegsfrågor som är felaktiga. Ja. Därför att saker har hänt. Ja. När det gäller allt från medicin till historia och så vidare. Och det är gamla idrottsmän som ingen kanske minns idag och så vidare. Och sådär. Och det gör det ju roligt också. Det är roligt att spela ett gammalt TP om man är ett gäng kompisar från ungefär samma ålder. För då minns man Ola Ullsten. eller Svenska Mad eller någonting annat sådär. Men det är svårt att spela med en 12-åring. Liksom. Mm.
Det finns en del skandaler också i svensk sällskapsspelshistoria.
Mm.
Jag tänker på Assassin.
Det är väl det första man kommer på. Ja. Ja.
Kan du inte berätta om det?
Jo, Assassin är intressant. Assassin var ett amerikanskt spel. Som Dan Glimne hittade och köpte in till Alga. Och det är ju ett spel där man spelar lönnmördare mot varandra. Och det är ett ganska enkelt spel, rent sådär, speltekniskt sett. Men det hade ganska, det hade lite ball design, och det kommer också i en tid då, då det är spännande och framförallt lite förbjudet med den typen av grejer. Vi ska komma ihåg att vi hade en bindgalen svensk filmcensur till exempel, och helt vanliga actionfilmer kunde klippas ner 10 minuter och så vidare.
Vi hade också Sivert Öholm.
Vi hade Sivert Öholm och vi hade annat sånt där. Så att det fanns en enorm lockelse i saker som var lite förbjudna, och det fanns en enorm lockelse i saker som föräldrar och lärare och andra sa var hemska. Så då kommer Assassin i en ikoniskt snygg låda, en röd låda med en stiliserad figur i ett kikarsikte.
Och kulhål.
Ja, kulhål i locket. Och sen så ska man då som sagt spela lönnmördare och försöka ha ihjäl varandra i något sorts lite monopolliknande spelupplägg. Det blev ett totalt ramaskri. Alga fick jättemycket skit och man ansågs då uppmana till mord och annat sånt här för någonting som egentligen var väldigt harmlöst och snällt. Men det säger ju också om den tiden. Det är en tid då man ville stoppa och förbjuda det mesta. Allt från hårdrock till tv-spel och så vidare. Och ja, flipperspel och allt möjligt sånt här. Så det är svårt att förstå idag om man är yngre hur stark förbudsiven var på den tiden. Sen kan jag ju tycka, som jobbar med det här, att det blir ju lite av en självuppfyllande grej att var man med då, framförallt om man var lite mesig, så är det väldigt tacksamt att berätta om men jag gillade de där farliga grejerna som folk vill förbjuda. Så himla förbjudna var de ju inte. Det är ju samma, alltså, hela min uppväxt består ju av tuffa balla serier och spel och hårdrock. Och, alltså, jag menar, så himla, det var ju inte Sovjet liksom. Nej, de fanns ju där. Men
det var väl ändå så att Alga drog tillbaka spelet?
Ja, eller framförallt, jag tror att man inte tryckte fler. Ja. Och jag har också varit med om att hitta en del, ett restlager på Assassin. Så jag tror att man gömde undan lite grann sådär. Men de såldes av lite senare på 90-talet.
Okay, ja.
Men Assassin är ju, det är inte ett bra spel. Men ur ett populärkulturellt perspektiv, helt fantastiskt.
Ja, men storyn om Assassin är bra.
Ja, precis. Och så där är det ju med många av de äldre spelen. Många är inte så roliga att spela. Och då är det ju roligare. Storyn bakom, artworken, design. Vad är det som är lockande här? Och där kan jag ju tycka just att det ibland finns en total oförståelse när man tar fram nyutgåvor och inte fattar vad är det som är grejen här. När man bara tror att det är spelbarhet och säger att det här är ju inget roligt. Det roliga här är ju att det ser ut som det gör.
Ja, men jag kan ju tycka att den version av Diamanten som vi har hemma, jag kan ju tycka att det är lite så här sloppy. Hela artworket är liksom så här, det är gjort med vänsterhanden. Ja. Det är liksom inte, alltså det är inte sparkat snyggt eller liksom historiskt korrekt i förhållande till de gamla utgåvorna.
Nej, men det är precis. Utan man,
kom igen, nu kan vi väl ansöka lite mer.
Alltså. Ja. Och så där kan jag känna ibland. Och det är, man ska ha klart för sig att idag så är Alga är superlitet. Alltså det är tror jag, 2 personer och sådär. Och sen så lägger man ut saker på externa samarbetspartner och så vidare. Och så där. Men det är ju inte en spelfabrik som det var en gång i tiden när det låg i Vittsjö och man hade en helt obyggnad och tillverkning var där och lagret var där. Och då var man ju ett stort företag och på det sättet funkar det inte riktigt idag av praktiska skäl. Så att säga.
Men säger det någonting om sällskapsspelens liksom, volym och roll i populärkulturen?
Ja, jag vet, nej. Jag tror inte det egentligen. Men jag menar, det är klart att Alga har ju en annan. Det finns så mycket spel då. Det finns så otroligt mycket spel då. Åker man liksom ut till, ja, man går på SF på Kandel eller man åker ut till Alfas spel i Jörnsberg eller något annat sånt här i Stockholm. Det finns otroligt mycket spel från den enklaste lilla till superavancerat. Och jag tror än idag, även om vi som vi har pratat om att väldigt många har upptäckt eller fått ett nyupptäckt intresse för sällskapsspelen och brädspelen, så är det väldigt många som fortfarande blir förvånade. Att man kommer att säga, wow! Mycket grejer det finns och mycket häftiga saker det finns. Så att jag tror att det är så Algas utmaning, det får ju förstås de svara för, men jag tror att en stor utmaning för Alga det är att deras huvudsakliga fönster försäljningsfönster. Det är ju Åhléns, Akademibokhandeln, leksaksbutiker. Och då måste det vara produkter som kostar max ett par hundralappar. Och så vet jag ju då ungefär hur stor kaka, eller hur liten del av den kakan själva tillverkaren får, för butiken tar ju det mesta. Och sen kostar tillverkningen, och den har ju exploderat senaste åren i och med, ja, det har varit stora förändringar i världen, men det är dyrt att tillverka saker i papper och kartong och sånt idag. Och sen fraktsituation, du ska få det över hela världen. Så att det är otroligt små marginaler. Om du ska sälja ett spel för 299 kronor, då får det inte kosta mycket. Då är det små pengar i tillverkning. Jämfört med om du tar ett, säg ett amerikanskt brädspel som väger 10 kilo med, plast, med 100 plastfigurer och en enorm karta och sådär. Men då kostar det kanske 1500 spänn. Och då kan man ha marginal för de grejerna. Så att det är väl, deras utmaning ligger väl i stort i att för att ha en chans att sälja på den marknad de verkar, så måste man göra billiga spel. Och det är därför vårat Drakborgen var som finare än vad deras var. Det är, liksom, det är inget elakt sagt om dem, utan de måste göra ett spel som kostar en, kanske en tiondel av vad vårat gjorde. Vi hade inte heller mycket marginal på vårat, men vi är ju nördar, så vi ville ju göra allt och trycka in så mycket det bara gick.
Liksom. Såklart.
Ja.
Men var det något speciellt som förvånade dig när du och Jimmy och Ica gjorde det här projektet?
Oh ja, alltså dels att hitta så mycket material. Det är ju inte förrän man börjar, man gör ju någon form av avvägning först. Att man tänker, det här går att göra en bok på. Men sen när man börjar gräva och hittar så mycket saker, gamla gjutformar till Sjörövarön eller otroligt mycket originalmålningar. Inte minst Anders Jeppsson, men även av andra där vi har hittat av konstnärer som har gjort omslag eller artworks och så vidare. Och sen att få prata, tycker jag, är väldigt roligt med folk som kanske inte är i spelvärlden, men som har haft en koppling till ett specifikt spel. Som att intervjua Lasse Åberg om Trossarna Bananer-spelet och sådär. Det är ju väldigt roligt därför att, till skillnad från många andra sammanhang, alla har ett förhållande till sällskapsspel. Har man växt upp i Sverige så har man det. Och de flesta människor, tror jag, som inte är i spelbranschen, men som är då involverade i ett spel, då är det ett spel man har varit med om. Mm. Och det var en stor grej. Alltså att någon gör ett sällskapsspel som handlar om dig. Om någon gör Fritt, om Alga släpper Frittes tokiga brädspel, det är klart att det finns en enorm stolthet i det.
Så att, Lasse Kronér har till och med gjort ett eget spel.
Lasse Kronér, Lena Philipsson har varit involverade. Det är liksom flera olika människor som har varit involverade. Och det tycker jag är, det är roligt, för alla har sin take på, alla har sin idé, och det blir ett fysiskt, spel är fysiska, och det är taktilt, och man kan plocka fram den där lådan 30 år senare och visa och säga, Här är mitt Alga-spel. Och det kan jag tycka är magiskt på något sätt.
Ja, men nu blir jag lite sugen på, och jag höll ju på att konstruera spel också när jag var liten.
Ja.
Det var ju ett avancerat krigsspel med när man flög med små knappnålar över stora kartor och sådär.
Ja.
Men, så det var inga kommersiella produkter, men det finns en liten spelkonstruktör i oss alla.
Det gör ju det, och idag kan man ju säga att det som finns, alltså man kan ju inte räkna med att det är nollbudgetgrej, men det som finns är dels ett par olika företag. Det finns ett i Sverige och det finns flera i utomlands som gör prototyper ganska billigt. Eller billigt, det vill jag ta i. Du får ju betala ett par tusen för att göra ett spel, men det är ju väldigt lite ur trycksammanhang så att säga. Och då kan man göra ganska schyssta grejer, alltså sådana här punch-outs, kartongbitar och kortlekar och sådär. Så att man faktiskt, alltså nästan alla som håller på med spel, i början är det ju handskrivna papperslappar, och det är jättebra. Men när man väl ska börja visa det för folk som inte är så involverade, så de har svårt att se igenom. Men idag kan du göra sen, när du väl har kommit så pass långt att du känner, men nu har jag nog hittat fram hyfsat här. Då kan man göra en prototyp som är rätt schysst för ett par tusenlappar och visa upp och säga, men det här är mitt spel. Är det någon som är intresserad av det här? Och idag får man väl säga att artworks är ju en av grejerna som kostar. Om du ska ha väldigt mycket kort och det ska vara lite grejer. Och det är klart att det var en diskussion för kanske ett år sedan, eller två år sedan, om att jo, men det, nu kommer det bli väldigt billigt på grund av AI. Men nu har AI fått så pass dåligt rykte att jag tror inte att det är klart att det är folk som gör sällskapsspel med AI art. Men jag skulle inte vilja göra det därför att det är en väldigt stor grupp människor då som direkt säger nej, ja, det här gillar inte jag nej, och det här är hyr in riktiga illustratörer istället och sådär. Så att det kostar, det är en sån grej. Men i övrigt, gör ett spel, Fritte. Jag tycker alltså det är väldigt roligt och det finns någonting väldigt tillfredsställande att vara med och ta fram och tillverka en fysisk produkt som dessutom är till för att folk ska sitta och ha roligt. Så jag tycker det är... Nu har vi gjort dels då en ny utgåva av Drakborgen. Sen har vi gett ut ett enklare strategiskt spel baserat på Allsvenskan som Jimmy Willemsson har designat. Som heter då, med det otroligt fantasifulla namnet Spelet om Allsvenskan. Mm. Och sen kommer vi med ett kortspel senare i år. Men vi sitter ju hela tiden och planerar och funderar och vill ju ta fram fler sällskapsspel, för det är väldigt, väldigt roligt.
Ja, jag kanske pitchar någonting då?
Du får jättegärna pitcha någonting. Ja.
Stort tack för att du ville vara med oss, Orvar Sävström.
Tack så hemskt mycket.
Tack för den här magiska sittningen, Orvar, och för att du ville dela med dig om spel. Boken om Alga som Fandrake förlag är aktuella med nu köper du smidigast genom förlaget och länken hittar du i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Och som vanligt, tack för att du har lyssnat.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.